Vad ska vi prata om?
Ja, det jag vet inte. Ska vi prata om... finns det några nyheter på jaktfronten som vi borde kunna prata om?
Ska vi byta? Ska vi byta grejer? Ska vi byta grejer med varandra?
Jag kan berätta om hemliga underrättelser från det socialdemokratiska partiet om att det finns en rörelse där som vill avskaffa bockjakten på våren.
Ja, jag har sett det lite.
Det är lite kul.
Jätteroligt. Var har alla stolar tagit vägen?
Ska vi sätta oss i mjuka då? Då är vi igång. Välkommen tillbaka, Jan.
Hej, Erik.
Hej, hur är läget?
Ja, det är bra tycker jag.
Ja, men vad bra.
Ja, är det bra med dig?
Ja. Jo, men det är bra. Jag har just tagit mig igenom 24 timmars internat med maratonmöten med konstitutionsutskottet där vi ägnar oss åt att mala ner varandra i formalia frågor. Det är jättespännande.
Ja, låter upphetsande.
Ja, jag förstår det. Ja. Jag tror att du också skulle tycka att det var jättekul.
Jag tänker man kan få tid över att sitta och kolla på sociala medier och sånt under tiden.
Problemet är att de runt omkring en tycker att man är ofokuserad då och inte tar det här seriöst. Så att jag har ju riktat mitt fokus på alla de här spännande granskningsärendena. Ja. 24 timmar nu. Man är lite mör i huvudet efteråt, ska jag känna.
Du ser lite mör ut.
Ja, men det är inte bara...
Men man ser ditt huvud väldigt tydligt.
Ja, ja. Du sitter ju på en barstol och jag sitter ner i en fåtölj här för er som lyssnar. Och sen så har vi ju då den här lilla omständigheten att jag är väldigt fixerad vid mitt håravfall.
Nej, jag är jätteglad för det håret som är kvar.
Ja, okej.
Okay. Jag tänker inte så mycket på det som har ramlat bort.
Nej. Nej, men det låter bra det då.
Ja.
Ja, okay. Du har inte varit ute och jagat något?
Nej, jag har inte hunnit med att jaga som vanligt. Jag har faktiskt varit ute och räknat lite älgbajs.
Oj, vad trevligt.
Ungefär som förra året, lite mindre var min bild. Jag har ju 6,5 ruta sån här som man har att räkna. Så att jag har fått springa runt lite. Men nu är det klart.
Ja, men vad skönt.
Ja.
Färdigt.
Ja, för den här säsongen. Ja. Nej, jag har inte jagat, men de har varit ute lite på vårsådden och kikat. En kille som jobbar hos mig lite som tycker det är roligt att vara ute nattetid har varit där och tittat. Och det har inte varit jättemycket, det är inte stökigt på sådden. Däremot så han en större grupp med vildsvin, men de gick på det höstsådda. Ja, det var något 40-tal vildsvin med, och det var mycket svin i 10-30 kilos och sen var det några stycken riktigt stora suger.
Alltså i samma grupp? Eller var det två grupper?
Nej,
alltså, det var...
en stor grupp.
Så. Det är ganska många för att vara samma grupp. De brukar väl vara lite mindre enheter, eller?
Ja, men i Östergötland är allt lite större.
Ja, det är sant. Det är sant. Tänkte inte på det. Nej. Det är lite grann som Sveriges Amerika där allting är lite större.
Ja. We make Östergötland great again.
Ja, det där sista hörde jag inte, tror jag. Men det blir nog jättebra.
Vildsvinen make Östergötland great.
Ja,
Nej, men så att det är ändå... Men jag hör och ser runt om i området att det verkar inte vara jättemycket vildsvin. Så man får vara lite försiktig med de föryngringar som ändå finns nu så att vi har någonting att släppa våra hundar på till hösten.
Ja, för det har vi pratat om tidigare.
Ja.
Det är kärvt. Jag har ju sett lite föryngringar. Men de är ju så små fortfarande så att de har inte tagit sig förbi den här gränsen som vår tidigare gäst, Jonas Malmsten heter
just
han,
va?
Veterinären, han sa ju att de får ju en dipp i immunförsvaret när de vänjs av från att dia.
Ja.
Och så riktigt så gamla verkar de inte ha blivit än.
Ja, just det.
Så att den dippen ska ha infunnit sig.
De är kvar i farozonen.
Ja, så vi får väl se om de tar sig över det där eller inte. Det ska bli väldigt intressant att följa.
Ja.
Det, annars så vet man ju vart de har tagit vägen.
Ja, men precis. Hoppas man ju ändå på att man... Kvällarna blir ju lite längre så att man ska kunna komma ut och spana lite och sådär. Mm. Och kikarspana.
Du har ingen termisk kikare som du tittar med?
Nej, jag tänkte mer att jag skulle börja se över hur råbockarna ser ut och sådär för året.
Ja, just det.
Men bara just den här känslan att komma ut lite mer.
Just.
För att det har varit mycket nu. Och nu är det visserligen väldigt mycket politik hela vägen här fram till... Ja, egentligen hela vägen fram till Almedalen. Jag säga.
Ja.
Mycket debatter, mycket mässor. Jordbruksmässor, skogsmässor, jaktmässor med diverse debatter. Och så där. Och det är jätteroligt, men det tar mycket tid.
Ja, men så är det ju. Ja, jag har inte varit ute något heller särskilt mycket, men haft lite koll. Och jag fick ju tid att åka ut och byta batterier i åtelkamera.
Ja.
Och det var ju en stor möjlighet för mig att få känna lite luft. Lite frisk luft. Det har varit jättekörigt den här våren.
Ja.
Jag vet inte vad det som har hänt riktigt. Men det är väl sista våren på mandatperioden och då ska allting bli klart innan valet och sådär. Så att det är klart att det spelar roll.
Ja.
Men det funkar. Alltså, det finns ju, som sagt, det finns lite vildsvinsföryngringar som man får hålla koll på. Och så finns det en himla massa grävling.
Ja.
Tycker jag.
Ja.
Det är grävling överallt. Ja. Det är lite störigt. De är inte så goda att äta. Det går. Har du ätit grävling?
Nej, jag har inte gjort det.
Nej, inte jag heller. Jag har förstått att det ska tillagas ordentligt och länge.
Alternativt att den gravas ordentligt i sommarsolen i någon vägkant, någon månad eller så.
Ja, men du får jättegärna testa först och berätta hur det känns eller hur det smakar, den där vägkantsgravade grävlingen.
Ja.
Så får du berätta för oss i podden här sen hur det gick. Så.
Ja, ja, ja.
Vänta med att bjuda familjen tills du själv har testat av.
Skulle jag säga. Du börjar sätta upp massa begränsningar här nu. Ja.
Men goda råd utifrån en bedömning jag gör här så här lite snabbt på en höft.
Jag förstår.
Men vi pratar om bockar. Ingen av oss ska väl jaga en vårbock, tror jag.
Nej, jag har inte någon plan på det.
Inte jag heller.
Såklart man skulle kunna nyttja tillfället att gå ut och titta om det är någon som är lite hängig och ledsen och sådär. Ja. Och det kunde man väl ha gjort, men jag har inte tid, utan nu börjar tiden istället när jag börjar planera vilka bockar som ska eventuellt få lämna jordelivet till hösten.
Ja, nej, men vi är väl, hos oss är det så här, jag har kanske skjutit lite för många bockar på ena marken senaste åren, så att de behöver nog vila lite grann.
Ja.
Det har inte varit så att det har varit alldeles, alldeles för mycket, men lite i överkant flera år i rad, och då blir det ju sammantaget i överkant, så att säga.
Precis.
Så att även där så ligger vi lite lågt. Och sen så på någon annan mark så skulle det väl säkert gå. Men vi har väl sagt även där att vi hoppar över det. Så att säga. Och jag såg att det finns även en socialdemokratisk rörelse internt i S som börjar på att lobba mot regeringen och avskaffa vårbocken.
Jaha, det har ju precis börjat, tänkte jag säga.
Ja, men det verkar finnas en grupp där.
Ja, men kul att de engagerar sig lite i någon jaktfråga.
Ja, det var ju lite otippat.
Ja,
träffa en, han håller på att ta jägarexamen och var lite engagerad i det där tillsammans med några till.
Ja, ja då kanske. Ja, nu händer det ju ingenting och det kommer ju inte bli en valfråga.
Nej, det kommer ju inte bli.
Så att det försvinner väl lite kanske under sommaren, så får man väl se. För när vi, klart, vi kommer in till sommaren nu, då är det 5 år kvar tills man ser över jakttiderna nästa gång. Så att det finns väl alla möjligheter att köra driva på i det då. Men
ja.
Jag är väl sådär fortfarande att jag tycker ju inte att... Vi reglerar ju inte vildstammarna med jakttider. Sen är jag inte positiv till att det här med vårboxjakten kommer fram. Därför att jag är rädd för att det skjuts för mycket bock på små marker.
Mm.
Det är väl det jag befarar. Men annars så reglerar vi ju inte vildstammarna med jakttider, brukar jag tänka.
På ett sätt gör vi ju det.
För det är ju kulor och krut vi reglerar.
Ja, jo, men kulor och krut. Men ju mer kulor och krut, alltså över tid. För det blir ju så. Alltså, får du fler månader att jaga på så hinner du ju med att skjuta fler. Så på ett sätt så spelar ju tiden roll.
Men det du säger nu är att inte jägarna då har förstånd att förvalta, eller?
Jo då, absolut. Men jag tror att man måste ändå erkänna att det finns ett samband mellan vilka möjligheter man har att förvalta fullt ut och vilka möjligheter man inte har. Så att vi har en väldigt kort jakttid på någonting. Ja, men då, även om man... Ja, full förvaltning får man ju när man får så många jakttillfällen som möjligt.
Jo, nej, men det ligger någonting i det. Absolut, men ja. Vi får se. Det ska bli roligt att se efter ett års... Bara hoppas, nu har det varit så mycket sådär nästan aggressiv stämning mot de som säger att de ska ut och jaga.
Och det är väldigt onödigt.
Ja, därför att då kanske det blir så att de som gör det inte vågar berätta att de har varit ute och jagat vårbock och att det har skjutits en del vårbock. Så då får vi inte någon riktig koll på utvärderingsmässigt hur det har nyttjats och hur det har utfallit.
Det är klart, det är ju inget konstigt med att man gör det när man har möjligheten. Och så, vissa väljer bort, andra väljer att göra det och det är ju fullt lovligt. Så det är inte mycket konstigare än så.
Precis.
Och så länge man tänker till som man ska göra i alla jaktsituationer kring förvaltning och så vidare, så kan jag inte se några riktigt stora problem med det. Även om jag själv inte ser något behov av att jaga på våren.
Ja, vi får se. Men det kanske blir Socialdemokraternas stora valfråga då.
Ja, jag vet inte.
Vårboxjakten.
Jag tror inte det var någon riktigt bred kraft i Socialdemokraterna. Men det var ett gäng som verkade trycka på.
Jag förstår.
Vi får väl se vad de säger. Ja, hörru du, vad heter det? Det har väl hänt lite saker också i utskottet du sitter i när det gäller rovdjursfrågan, har du inte det?
Jo, men det har du ju.
Berätta.
Vi har ju pratat mycket om vargen under många av de här avsnitten. Och nu är det mer aktuellt än någonsin, skulle jag säga. Vi tog ju alltså beslut i utskottet här förra veckan om att vargstammen ska ner till 170 individer nu. Nu finns det en majoritet på det förslaget som Moderaterna la fram här för ett par år sedan. Nu har vi samlat majoritet kring den frågan. Men även att det ska bli mer regional förvaltning utav vargarna och att man ska se över någon form av samförvaltning med Norge. Så att, och det här är ju alltså då majoriteter som riktas emot regeringen, så kallade tillkännagivanden. Jag har inga större förhoppningar att den här regeringen kommer genomföra några som helst förändringar. Nej. Men det kan ju ge en bra start till en eventuell ny regering till hösten. Det har definitivt gett vågor på vattnet efter det här beslutet. Det har stått väldigt mycket i jaktpress. Det har kommit mycket elaka mejl, såklart. Igår såg jag att man skrev om det på Europanivå.
Just det.
Eftersom jag var ganska tydlig när Svensk Jakt frågade mig om hur, vad kommer EU säga om det här, så var jag ganska tydlig att ja, men vi vet att det finns något visst motstånd hos EU i det här, men vi tänker ta den fighten. För det är ju det som har saknats under en lång, lång tid nu. Och det var det man skrev om på europeisk media och även i spansk media idag faktiskt.
Oj.
Så det har fått väldiga ringar på vattnet.
Men hur reagerar spanjorerna då?
Jag läser inte så bra spanska.
Nej.
Nej, men jag konstaterade att de hade det uppe.
De hade bild på dig och sen så ett stort svart kryss. Och du känner dig uppskattad i Spanien, förstår jag.
Ja, nej, men jag tänker att även om inte du sitter i utskottet, har du säkert fått mejl också om att du ska rösta emot det här när voteringen kommer.
Nej.
Ja, det tror jag, för det hade gått ut till alla riksdagens ledamöter, såg jag.
Vet du vad, jag får så mycket mejl.
Mail.
Så att om man inleder ett mejl med versaler eller invektiv, så brukar jag bara sortera bort det.
Ja.
För då vet jag att då är det ingenting konstruktivt. Försöka fokusera på dem jag får ut någonting utav. Så att säga. Nej, men vi pratar mycket varg nu, men det är ju en ganska aktuell fråga. Och sen så är det väl också, har det inte hänt, det var väl någonting. Det här med gynnsam bevarande status på nationell nivå istället för länsnivå, som också var uppe för diskussion, var det inte så?
Ja, det var det. Det är ju inte någon del just nu, utan man ska titta mer på regionala planer, såklart.
Ja.
Men det har ju varit uppe diskussion med det här med miniminivåer och så vidare ute på länerna. Och vi har väl sagt ett tag att man kan ta bort de här miniminivåerna. Ha en förvaltningsnivå eller någonting istället bara per län. Så blir man av med en del av de här begränsningarna också. Men sen är det ju också så här, vi behöver ju ha myndigheter som faktiskt är med på banan. Och det är klart, vi hade, om det är 2 veckor sedan nu, Naturvårdsverket på plats och just prata om det här.
Just det.
Och man får mer känslan av att de vill inte svara på frågan som handlar om antal och så vidare. Och man får mer känslan av att men det här ska inte vi bry oss om ungefär i utskottet. Så där känns det lite. De vill göra sig lite själva allsmäktiga i det här.
Ja.
Och det tycker jag är olyckligt. Därför att i och med att det är en så känslig fråga som det är också, då behöver ju mer än någonsin politiken sätta ner foten och bestämma en riktning. Och nu har ju en majoritet i riksdagen bestämt en riktning som Sverige ska jobba mot.
Mm. Och det är ju det hittar på det här med att politiken inte får ge sig in i vissa saker. Det är inte ett hittepå, men det är mycket mer begränsat än vad många tror. Det handlar bara om enskilda myndighetsbeslut mot enskild. Allt annat kan faktiskt politiken stifta lagar kring, skapa regler kring, ge uppdrag om. Det är inte så att det
ska peka ut riktningar.
Ja, men precis. Det finns ingenting som säger att politiken inte skulle få påverka antalet vargar vi ska ha i Sverige. Så det är inte.
Så är det. Och då säger någon då, ja, men vi enligt EUs art- och habitatdirektiv och gynnsam bevarandestatus och så vidare. Jo, det är bara det att gynnsam bevarandestatus är ett politiskt satt mål i Sverige.
Så. Och det är ett mål som då också måste kunna påverkas politiskt. Ja, vi har pratat om det här förut.
Det har vi ska inte. Men det är i alla fall en rejäl rörelse, så att det händer saker. Men
jag
skulle säga att ha inte för stora förhoppningar.
Nej, det hänger ju fortfarande på genomförandet. Och som vi har sagt tidigare, de här tillkännagivandena, det är ju alltså en form av meddelande Som inte absolut innebär att man måste följa det till punkt och pricka. Utan det är ju, de skulle kunna komma tillbaka och säga, ja, vi har sett ert tillkännagivande här, vi tycker annorlunda, så därför har vi gjort så här istället.
Ja.
Och då kan inte vi göra något annat än att skrika högt.
Precis. Och nu ska vi förmodligen votera om det här, skulle jag säga, veckan som kommer.
Precis.
Som vi har framför oss. Och, ja. Jag tror det vore väldigt bra, och jag tror att det kommer att gå igenom, såklart. Jag tänker i alla fall att människor som lever och verkar med vargen just nu ser ändå att någon bryr sig och försöker göra någon skillnad mot idag när det här kommer nu. Och det tror jag är ett bra första steg.
Det är det verkligen. Och jag tror också att det är viktigt för så pass många, så att det här är inte en fråga som försvinner bort.
Nej, så är det.
Det tror jag också.
Så är det.
Hörru du, vi hade ju Lubbe här förra veckan, eller förra veckan var det.
Ja, just det.
Släpper ju varannan vecka. Och har du hört, han och Madeleine har släppt en egen podd.
Nämen.
Jo, det fick jag höra.
Vad vi inspirerar.
Jag tror, visst är det vi som har inspirerat.
Det är klart.
Det är klart att vi ska ta cred för det här.
Ja. Och önskar dem lycka till och vara roligt.
Absolut, jag tycker det är alltså ett stort bidrag, tror jag, typ till poddsfären. Det är två stycken väldigt roliga personer att lyssna på. Jag har inte lyssnat på första avsnittet än, men jag tänkte jag skulle göra det. I huvudet på en jägare, tror jag den heter, eller någonting sånt där.
Ja,
så det kan spännande. Det kan vi tipsa alla våra lyssnare om.
Det är två väldigt, väldigt duktiga profiler när det kommer till jakten i Sverige, så att det ska bli kul.
Det ska bli väldigt intressant att höra. Jag tror att de kan ha mycket att erbjuda. Som sagt, podd Sverige.
Ja,
eller jaktpodd Sverige, eller om man ska säga.
Absolut.
De är ju duktiga på att göra filmen. De kan säkert prata också.
Det tror jag.
Det är utmärkt.
Jag är övertygad om att Lubbe kan prata.
Ja, men det tror jag också. Ja. Jag tror inte det är något problem med Madeleine heller.
Nej, tror inte. Eller jag har dock inte träffat Madeleine.
Nej, det ligger något i det. Det ligger något i det. Det är nästan som att du och jag också kan prata.
Ja.
Vi pratar ganska mycket.
Ja. Men är det inte där vi får arvode för bitvis?
Jag tror att vi också ska fatta beslut.
Trycka på knappen, ja.
Ja, just det.
Ja,
just det. Prata oss fram till beslut och sen trycka på rätt knapp.
Ja, då får vi arvode.
Exakt så. Och så ska vi försöka fatta rätt beslut också. Och det är där det brukar på bli lite mer komplicerat.
Jag är rätt övertygad om att vi alltid fattar rätt beslut.
Ja, jag också. Men man ska få resten att hålla med också.
Just det.
För om man inte får ihop en majoritet... Ja, men ni hör hur vi resonerar här. Alltså, ja. Det blir...
ja, det är mycket nu.
Ja, nej, men vi ska inte skämta. Men det blir en del diskuterande i riksdagsjobbet. Det blir det.
Absolut. Jag ska berätta en sak till, Erik,
ja,
som var lite rolig. Jag var på KSLA, eller Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin här. För man är så veckovill nu, för att de... Veckorna går in i varandra. Men
det låter väldigt pampigt. Kungliga Skogs-
ja, men det är intressant. De är ju duktiga och jobbar med frågor på olika sätt och vis. Och har sina grupper. Och deras viltgrupp har nu tagit fram en rapport som heter Svensk viltförvaltning nu och i framtiden.
Okej.
Okay. Och vi var några politiker där och svarade på lite frågor och sådär. Och det målas upp väldigt mycket problembilder ändå utav viltet. Där vi lokalt har väldigt, väldigt mycket. Väldigt, väldigt höga stammar, och de ställer till med skador i både jordbruket och skogsbruket. Mm. Och det är klart att i jordbruket och i livsmedelsproduktionen så kanske det är extra känsligt just nu med det som viltet ställer till med. Även fast regeringen nu faktiskt har uttalat viltet som en resurs, gjorde ju landsbygdsministern här för några veckor sedan.
Just det, den här livsmedels- eller viltköttstrategin, eller vad heter den?
Ja.
Ja, vad det nu var.
Ja, men
det var
någon strategi. Viltet som resurs någonting,
ja,
i alla fall.
Det är viktigt.
Och det är klart att även när vi har extremt höga viltstammar, men de kommer ju inte kunna ersätta det traditionella jordbruket när det gäller mängden mat.
Nej.
Så att man behöver nog ändå fundera på hur vi hanterar de här väldigt höga viltstammarna som vi har i vissa områden.
Vi ska ju inte förvalta för stora stammar. Vi ska ju förvalta lagom stora stammar som gör att det funkar. Oavsett vilket djur det är.
Ja.
Så måste de vara lagom stora så att det inte innebär för stora olägenheter. För...
Och så det finns acceptans ner på lokal och regional nivå.
Exakt så.
Ja.
Och att de inte blir för små.
Och,
balans.
Ja, balans. Och vi hade lite diskussioner kring det där. Och jag tror att det är en fråga som kommer komma mer och mer. Viltet i balans kontra livsmedelsberedskapen egentligen.
Mm.
Och det är nog bra att ha svar på den frågan framöver.
Ja, men framförallt nu med hela den här Ukraina-grejen också, och med NATO-diskussioner och allt vad det är för någonting där ja, men världen håller på att påverkas och sluter sig. Och sannolikt, vi släpper ju det här måndagar, och dagen efter att det här är planerat att släppas, det här avsnittet, så kommer ju Finlands president till Sverige och och kan eventuellt komma och ge någon form av besked. Och vi har ju liksom redan nu när vi spelar in det här börjat på att se besked som kommer ur Finland på olika sätt. Ja. Och Socialdemokraterna ska släppa i helgen strax innan vi lämnar det här eller publicerar det här. Ja. Så att det blir ganska spännande att se, men oavsett hur det blir så är det ju så världen påverkas och livsmedelsproduktionen påverkas, och det här i kombination med så mycket annat, det gör ju att det här blir jättespännande frågor där skadorna från viltet och viltet som resurs spelar roll för hur vår egen livsmedelsförsörjning ser ut.
Vi ligger ungefär på 50% idag när det gäller självförsörjningen, men självförsörjningsgrad och självförsörjningsförmåga är i det här läget två helt olika aspekter. För självförsörjningsförmågan är ganska låg. Om gränserna börjar stänga sig, som vi idag inte har några insatsmedel inom Sveriges gränser. Nej, eller reserver på insatsmedel. Och där är det också viktigt då med skogen. För där kan vi ju plocka fram gröna bränslen.
Just det.
Och att vi då har en hög produktion i både jord och skog. Av olika anledningar. Jordbruket kanske för livsmedelsproduktion, men även för drivmedel där också kanske. Men ja, skogen för att kunna få ut gröna drivmedel och annat. Så att frågorna blir mer och mer komplexa. Och ja, vi ser en väldigt föränderlig värld just nu, ska jag säga.
Just det.
Och där, du sa det också, Erik, att olika länder sluter sig. Man drar ner på export och så vidare. Och då är det otroligt viktigt att faktiskt ha någon form av beredskap.
Ja. Och viltet som resurs.
Ja, absolut. Spännande. Viltet som resurs. Men viltet ska ju gå hand i hand med jord- och skogsbruket.
Precis, ja, precis. Det är det som är så spännande. Eller hur?
Ja,
eller
absolut.
Men du, apropå viltet som resurser, ja, vi pratade om vildsvin tidigare och vi nämnde ju det här med termiska sikten.
Ja.
Och man säger, det är inte bara de här influensan som har pressat ner vildsvinstammen, utan även möjligheten till att använda termiska sikten och jaga nattetid och även andra mörkersikten. Mm. Har du själv funderat på att skaffa något sånt?
Nej.
Inte det?
Nej, jag hinner inte.
Det är det som är... jag skulle vilja ha ett termiskt sikte med snabbfästen.
Ja.
Alltså bra skottfasta, ja, så att man liksom kan, ja, så att det blir rätt när man sätter på. Ja. För då kan man ju teoretiskt sett plocka av den och spana av ett fält eller en åker eller vad det är för någonting. För att sen sätta på den på bössan igen, införa ansmygning och sådär. Men att man håller, att man slipper vifta med bössan om man vill spana,
ja,
av.
Just det.
Men det är ju inte jättebilligt med de här termiska, om du ska ha lite kvalitet.
Nej, men sen är det så här att, ja, men jag har någon kille hemma som har han åker runt mycket och spanar och kikar och sådär, men det är ju på sommaren i regel som jag kommer ut nattetid.
Ja.
Och då duger det alldeles utmärkt med en lampa. Jag skjuter de flesta vildsvinarna inom 10-15 meter som jag skjuter ut i betefälterna.
Så är det. Men det är oslagbart, alltså, på att kunna se, även,
det är
även för,
det är säkert jätteroligt.
Och,
ja.
Jag testade vid något tillfälle och lånat den. Ja. Och alltså man ser ju djur som man annars missar.
Hur tänker du eftersök?
Ja, men, säg att du har skottet gått och djuret har sprungit vidare. Så dels så kan du ju, alltså, följa djuret på ett helt annat sätt. Och du kan även spana av i mörker för att se om det ligger någon bit därifrån. Vilket innebär att tillfällen när du behöver hund är färre. Sen har ju både du och jag hund, så det är inte det som är, liksom, är bekymret. Men det underlättar väldigt mycket.
Men du har inte funderat på att gå till sjukbanan istället?
Även om man träffar, även om man träffar rätt, så kan det ibland vara lite svårt att hitta. Ja, det har hänt att man har rört på sig, okay, även om det är en perfekt träff. Nej, men så att även om man ska hitta blodfläckar som fortfarande är varma och sånt. Precis. Där, så kan man med en termiskt sikte eller med termisk kamera se.
Du ser inga problem med de här termiska siktena?
Jo, massor.
Det skjuts ju hästar och kossor. Och
det är därför att man ska ha lite kvalitet,
ja,
tror jag. Så att man ser vad det är man skjuter på och också att man lär sig hantera det här. För jag tror att det är där som mycket...
Det finns riktigt. En del som efterfrågar lite utbildning på det.
Jag tror
tycker
att
du att
bra.
Det skulle vara obligatoriskt? Alltså? Du vill licensgöra dem?
Nu överdriver du. Men jag tycker det borde finnas möjligheter till utbildning. Ja. Men det har kanske inte riktigt funnits. Sen om det ska vara obligatoriskt, det kanske vi inte ska bestämma oss för. Men jag tycker ändå att man behöver fundera över. Alltså när det kommer nya grejer i jakten, så tar det ett tag innan vi jägare lär oss hantera det.
Så är det. Absolut.
Precis som allt annat.
Så är det.
Men det är rätt hanterat, så tror jag att det kan vara ett ganska bra hjälpmedel.
Mm. Men, klart det. Ja. Alltså det är jättebra. Det finns en del, ska jag pröva det lite, Erik?
Gör det.
Men det finns en del som efterfrågar att man ska öppna upp det även på dovilt.
Jag vet inte vad tycker. Internationellt tycker jag. Men det kanske finns platser där det kan vara nödvändigt. Mm. Alltså, kanske snarare på skyddsjaktsbasis att man har så stora problem på vissa platser.
Det här tror jag är en jättekänslig fråga.
Det tror jag också.
Ja. Jag tänker inte ta ställning.
Nej, jag förstår. Men nu har jag gjort det. Ja. Men så här, är det nu så att det finns skäl på en specifik plats? Men generellt sett så tror jag att det ska mycket till innan man börjar förvalta en viltstam på det viset.
Ja.
Och jag kan tycka att det är vissa... Det kanske är lite väl öppet också att ha det överallt på vildsvin. Även där problemen inte är så stora så att det krävs. Alltså så att ha en generell sån möjlighet. Men det... Nu finns den. Och så länge vi lär oss att använda och förvalta den möjligheten utan att det går för långt så är väl det bra. Eller?
Jo, men det är absolut bra. Och jag håller väl med om alltså... Där vi har för höga vildstammar, oavsett sort,
ja,
så är det bra att ha hjälpmedel tillgängliga så att man kan hantera det. För vi kommer inte bara kunna hantera det med avtal mellan jägare, markägare och arrendatorer och så vidare, utan det behövs ju till syvende och sist skjuta viltet också. Så att
det är bra. Möjligheter att
man
göra
kan
det.
Göra det på ett säkert och bra sätt. Men det här kanske vi kan återkomma till. Det är ju intressanta frågor.
Ja. Det kan nog bli ganska spännande.
Ja, absolut.
För jag tycker så här att det handlar ju i grunden, även det här handlar ju om förtroendet för jakten i förlängningen. Och då handlar det inte bara om vad som är tillåtet och inte, utan hur det används. Används det på ett sätt som inte ger förtroende, nej, men då kommer vi ju sen få äta upp det som jägarkår, att förtroendet för det vi ägnar oss åt sjunker. Och då får vi mindre handlingsutrymme politiskt att göra bra saker för jakten. Det har vi pratat om många gånger tidigare. Men bara liksom betonat det här. Men även det här hänger ihop med sånt. Så där är det ju liksom var och ens eget ansvar att se till att göra rätt och göra bra ifrån sig. Så att det inte blir dåligt för andra.
Ja.
Och att det är ingen som står över det.
Nej.
Det finns faktiskt ingen som kan bara säga, tycka att man själv är tillräckligt bra för att vara bäst. Utan vi förvaltar det förtroendet tillsammans.
Ja, så är det. Vi hoppas ju snart att vi får ta lite sommarledigt.
Ja, jag längtar så mycket.
Någon vecka eller två i alla fall.
Ja, jag längtar till kråkjakten börjar. Inte det första juli eller något sånt där? Det är mitt i sommaren. Man får börja jaga kråka.
Mitt i sommaren?
Ja, men det är inte.
Ja. Då... Jag längtar nog ändå lite efter sommarnätten och får gå ut och smyga på vildsvinnen lite i vetet.
Ja,
men det är roligt. Så det.
Du har ju mycket mer sådana möjligheter än vad jag har. Men jag får komma ner och smyga i ditt vete.
Absolut.
Jag ska bara ta mig iväg. Det är en bit att åka till Ödeshög eller var du nu bor någonstans.
Ja, fast då annars igen, det ligger väldigt centralt.
Ja, men jag bor ganska off.
Ja, det får man säga.
Ute liksom, ut mot sjön där, Östersjön.
Ja.
Så att det är möjligen därför då som det blir en bit för mig att åka.
Vet du vad jag tänker, Erik? Det skulle vara roligt att höra. En del lyssnare hör ju av sig så där till oss. Det skulle vara roligt att höra vad de tror nu, lyssnarna, inför valet och så vidare. Och hur viktiga jaktfrågorna är när man går att när man ska bestämma sig för vilket parti man tänker lägga sin röst på. Det hade varit kul att få lite återkoppling, tycker jag, ifrån väljarna.
Är det det som avgör? Eller är det någonting annat som avgör?
Ja,
för mig avgör det ju nästan.
Ja.
Alltså jag kommer ju rösta på mig själv. Så att, ja.
Ja, du gillar Erik.
Alltså jag tycker ju att jag har rätt många gånger.
Ja.
Och jag tycker dessutom att jag ibland säger kloka saker.
Ja, det är klart.
Ibland,
ja.
Inte alltid.
Nej. Men det skulle vara kul faktiskt om vi kunde få lite återkoppling. Precis. På hur viktigt faktiskt är jaktfrågorna när man väljer parti.
Mm.
Eller är det helt oviktigt, men det är skönt om de liksom hänger med.
Och vill ni svara på den frågan så kan ni höra av er på antingen mail erik.ottosson@riksdagen.se eller på några av våra sociala medier. Vi heter Jakt och Politik både på Instagram och på Facebook.
Ja.
Ska vi säga så?
Ja, men det gör vi. Jag tycker vi tar lite kort idag.
Vi gör det.
Ja.
Behöver inte alltid dra ut på ett så långt. Förra avsnittet var över 55 minuter
med Lubbe. Herregud, vad så.
Han var också väldigt rolig att prata med.
Ja, mycket. Ja. Mycket. Och sen inspirerande.
Så, ja, men man blev liksom lite peppad.
Ja.
Kul. Tack för idag.
Vet du vad, Erik?
Nej.
Jag tycker, nu försöker åtminstone någon av oss att komma ut en liten stund med någon form av jaktligt tillhygge.
Alltså det går ju en grupp alltså, på en av markerna som vi vet om finns där som är precis lagom stora matgrisar.
Ja.
Och,
du behöver väl ha något i grillen i sommar, tänker jag.
Ja, alltså, det är ju inte så att jag har brist i frysen.
Men det kan komma sämre tider.
Om jag skulle få liksom ända nu vagnen och flå rävarna och grävlingarna som ligger där och koka klövolja på mina typ 12 älgklövar som ligger där, då skulle jag få utrymme i frysen där jag kan lägga kött.
Ja.
Men det handlar ju om att få ända nu vagnen och göra de grejerna.
Vad ska
eller
du göra med grävlingarna?
Päls.
Ja, du ska ge din fru en grävlingspäls.
Nej, men man kan göra väldigt bra sittunderlag med dem.
Hopp.
Jag har gjort det vid några tillfällen. Man flår och garvar. Och sen så kan man använda dem som sittunderlag. Det funkar hur bra som helst. Och de släpper
Erik
inte så mycket
Ottossons hemslöjd.
Ja, det är ett sätt att se det. Jag ser det som Erik Ottossons självterapi.
Ja, Erik Ottosson alldeles för mycket tid.
Ja, det var ju kanske det som är problemet. Att jag inte har alldeles för mycket tid så de här blir kvar i frysen. Och liksom tränger ut kött. Biten av frysen. Ja, mm. Vi behöver inte gråta ner
sig där. Men nu, Erik, vi hörs och ses snart igen. Men
det gör vi.
Det är ju grilltider. Så att
det är grilltider och så tar vi och jämför. Den som skjuter, inte största utan snyggaste grisen vinner.
Vildsvin.
Vildsvinet, okej. Okay. Snyggaste vildsvinet vinner.
Okej. Okay. Det blir bra.
Deal.
Tack
bra.
För idag, Erik.
Tack själv.
Hejdå.
Hej.